Fantastiskt. Alla sånger och böner och dop och med överväldigad av allt vi får vara med om idag. Hörrni, vi är ju i vår serie om anden som vi har kallat Gud flyttar in. Och tanken är att detta ska vara sista söndagen i den serien. Vi har talat om att anden hjälper oss att se. Vi har talat om att lyssna. Om att bli påfylld och om att be. Och idag ska det handla om att tjäna eller att verka i andens kraft. Jag skulle läsa en text från Matteus 12 tillsammans med dig. Och det står så här från vers 22 framåt. Sedan förde man till honom en besatt som var blind och stum. Och han botade honom så att den stumme kunde tala och se. Och allt folket slogs av häpnad och sa, är han kanske Davids son? När fariserna hörde det sa de, det måste vara med demonernas första Belzebul som den mannen driver ut demonerna. Men han visste vad de tänkte och han sa till dem, varje rike som är splittrat blir ödelagt och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. Och om Satan driver ut Satan splittras han. Hur ska hans rike då kunna bestå? Om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Hur ska någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om han inte först binder honom? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är emot mig och den som inte samlar med mig, han skingrar. Jesus gör sin vana trogen gott mot folk. Den här mannen har varit både blind och stum och så får han synen och talet tillbaka. Och allt verkar frid och fröjd. Jesus gör ett under och människan här framför honom blir frisk och fri. Men frågan hänger i luften. I vems kraft och i vems auktoritet sker det här? Och fariserna dömer ut alltihop. Det här sker med djävulens makt, säger de. Och så ställer Jesus lite retoriska frågor. Ja, men djävulen driver väl inte ut djävulen? Och så säger han, men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Det är alltså, påstår Jesus, i andens kraft som han gör under. I andens kraft blir människor helade. I andens kraft blir de befriade och får ett nytt och ett gott liv. Som gåva. Ni vet vad som hände. Vi har ju varit med om dop här för en stund sedan. När Jesus blir döpt så står det ju att hela treenigheten är liksom närvarande i det där dopet. Sonen blir döpt. Fadern ropar sin kärlek över honom och säger, detta är min älskade son som jag har utvalt. Och så sänks anden över Jesus. Alltså allt som sker i hans liv sker utifrån att anden har liksom beklätt honom med kraft och att fadern har ropat sin kärlek över honom. Bara by the way, i parentes, notera att fadern ropar sin kärlek över honom innan han har gjort en enda nyttig grej. Det börjar där. När han avslutar hela sitt jordeliv, då är faktiskt fadern tyst. Men han tjänar utifrån andens kraft och faderns kärlek. Och det är som att Jesus står mitt i en galen, gudlös och förvirrad värld. Och så demonstrerar han något nytt. Här kommer en annan kraft in. Det bryter in något som förut inte har funnits här. Och det får till följd att blinda börjar se. Att stumma börjar tala. Att bundna människor börjar smaka på frihet. Guds rike, säger han, är här. Anden är här. Det här har inget med mörkret att göra. Det här har med Guds värld att göra. Den har brutit in här. Vi läser en bibeltext till på tal om anden ifrån Apostlagärningarnas första kapitel. Och från vers 4 så står det så här. Under en måltid tillsammans, här har ju alltså Jesus uppstått från de döda och så möter han lärjungarna som den uppståndne. Och så står det, under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i Judeen, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Här får vi en pusselbit till i frågan om vad som händer när anden fyller våra liv. Anden blir en dragning ut ur vår självupptagenhet. Plötsligt så är det de här rädda kristna, de förvandlas av anden till att ha med världen omkring sig att göra. Och Jesus lovar att anden, när anden fyller oss, när anden liksom berör oss, vi kan använda lite olika ord för det, men när anden drabbar oss så ska anden göra oss till vittnen. Det är anden som rustar oss för att finnas i världen och för att smitta den här världen med Guds liv. Frågan är då hur vi ska hantera den här spänningen. Eva var inne på det väl här innan. Va? Vi sjunger om våren men det snöar. Det är precis den spänningen som vi lever i hela tiden. Vi predikar värme men vi tycker att det är kallt. Hur hanterar vi det? Ja, men jag tänker mig en liten skiss här nu. Det här funkar jättedåligt i närradion, jag fattar det. Men ni som är här tror jag kan vara med på detta. Bibeln talar om att vi lever i den nuvarande tidsåldern. Den är präglad av sjukdom, av död, av lidande, av krig, av svältande barn i Jemen, av bombade flyktingläger och ett outsägligt mörker. Det är förfärligt på många sätt i världen. Det är ju inte bara det. Det är ju också vitsipsbackar och liksom bra kalas och ni vet så här. Men det här finns djupt, djupt insmittat i den nuvarande tidsåldern. Och så påstår Jesus att om det nu är med Guds ande som jag har drivit ut den här demonen, då har Guds rike nått er. Och då bryter den nya tiden in, alltså bild 2, den kommande tidsåldern. Det som är i framtiden, som har med helande och liv och fullkomlighet att göra. Det har redan brutit in och det gör det genom Jesus från Nazaret. Det är han som personifierar den nya tiden. När Jesus uppstår från de döda så inleds den nya tiden. Det sker i samband med honom och med händelserna runt honom. Så då är frågan, vi kan ta tredje bilden. Vi lever här. Guds rike och den kristna kyrkan lever i en slags mellanrum mellan tiderna. Det är som att vi både präglas av den nuvarande tidsåldern, människor dör, Vi ber för förfärligheter. Jag har varit i Aten och mött några av de här kvinnorna som är med i det här Threads of Hope-projektet. Och deras berättelser är ju så, nu är de ju fantastiska, men deras historia är ju så outsägligt mörk. De är ju handlade med som varor. Därför att den nuvarande tidsåldern bär på allt det. Men när de kommer till Threads of Hope så är det en smak av den kommande tidsåldern. Av upprättelse, av hopp, av helande, av att få ett jobb, att slippa förnedra sig. Och så lever man i någon mening i den här brytpunkten. Därför kan vi be för människor. Och ibland gör Gud ett under, därför att den nya tidsåldern har brutit in. Varför är inte alla friska då, då? Jo, därför att den nuvarande tidsåldern råder fortfarande. Hänger ni med på det här? Vi lever i den här. Vi lever i mellanrummet mellan tiderna. Där är Guds rike. Därför ber vi frimodigt för människor. Vi tjatar, du som har varit här länge, du vet att vi varje söndag inbjuder till våra böneplatser. Det ska vi göra idag med. Därför att vi tror att den kommande tidsåldern är här. Präglar vår gudstjänst. Präglar våra böner. Det spelar roll att vi ber för varandra. För Gud är här med sin kommande tidsålder. Ibland måste vi ändå ha en parentation. Eller ibland har vi bön för de ömmaste av situationer. Och vi lever med ett skav i livet som man har i den här redan nu men ännu inte. Vi har smakat på Guds rike, vi har smakat på den kommande tidsåldern, men vi lever i den nuvarande. Varje kristen har en alldeles särskild andens utrustning i sitt liv. Och de här gåvorna, eller det här andens liksom verklighet i våra liv, det kan vara mer eller mindre spektakulärt, det kan vara mer eller mindre offentligt, men allt tjänar samma syften. Det går ut på att ära Gud och att bygga upp andra människor. Jag tänker att varje människa bär på en djup längtan att få betyda något. Att våra liv ska sättas in i ett sammanhang. Att det måste spela roll att jag finns. Att jag går till jobbet. Att jag finns med i församlingsliv. Att jag hänger i min skola på dagarna med mina vänner och mina lärare och mina prov och allt vad det är. Att jag lever mitt liv i min vardag, hur gammal eller ung jag än är. Det måste helt enkelt finnas någon slags mening med allt. Och här tänker jag att anden drar in oss i meningsfullhet. Men allt måste börja i rätt ände. Jesus kallar oss inte sina tjänare utan sina vänner. Du är inte främst en kugge i ett maskineri. Du är inte heller sökt av Gud med baktanken att utnyttjas eller att köras med. Paulus säger när han predikar i Aten att Gud inte behöver något. Gud är inte i kris. Gud sitter inte i klistret. Och vårt uppdrag är inte att rädda hem situationen. Han är Gud och kan därmed inte behöva något. Tjänandet, att vara en del i det Gud gör i världen, bygger på att vi är fria människor. Om vi tror att vi ska bära runt på en hjälplös Gud som inte klarar sig utan oss, då blir det ju helt outhärdligt. Ska vi släpa på honom också? Mitt i allt annat som vi ska ta ansvar för. Det är inte så det är. Men han bjuder in oss till att spela roll i världen. Till att finna sin mening och till att göra verklig skillnad. Paulus han beskriver detta som kroppen. Där varje del har sin uppgift. Och det här är ingen ny bild som Paulus egentligen uppfinner. Utan det finns i antiken och används redan innan som en bild på mänsklig gemenskap. Antika filosofer och politiker använder den här bilden av hur en enskild människa är insatt i kroppen. Men det finns en alldeles avgörande skillnad när det gäller hur Paulus använder den här bilden. I samhället i stort i antiken så talar man om den här bilden som att man bevarar något slags socialt status quo. Om du är fattig, om du är född sån, andra är rika och födda sådana, då är det så det är och det kan man inte ändra på. Gilla läget. Så undervisade man i antiken. Håll dig på din plats med din undanskymda roll och tro inte att du plötsligt kan ta en annan plats. Men så säger inte Paulus. Så säger inte Nya testamentet. Utan när den talar om kroppen så säger den tvärtom. Om en kroppsdel lider så lider alla andra delar med den kroppsdelen. Om en blir ärad så firar hela kroppen. Alltså den här hierarkiska ordningen som finns i samhället i stort, den är tillplattad i Guds församling. Kroppen handlar om världen utanför. Minns ni vad vi läste om anden i Apostlagärningarna 1? Anden kommer över oss och fyller oss så att vi kan vara vittnen i den här världen. Och en av gåvorna som finns i det, det är nådegåvorna som Bibeln beskriver i Nya testamentet. Nådegåvor, det är precis vad det låter som. Det är en gåva av nåd. Och det här har egentligen att göra med allt som Gud gör genom oss människor. Och Paulus verkar inte skilja på gåvor som är liksom övernaturliga, om vi får prata så, eller gåvor som har med naturliga begåvningar att göra. Man kan ha en andens utrustning till lite allt möjligt i gemenskapen. Betoningen ligger helt enkelt på att vi har fått olika saker, olika förmågor och gåvor. Han nämner gåvan att dela med sig frikostigt, gåvan att visa barmhärtighet, gåvan att meddela vishet och kunskap, trons gåva, gåvan att bota, att göra under, att tala profetiskt och så vidare och så vidare. Allt detta, säger han, åstadkommer anden i vår gemenskap och i våra personliga liv. Låt mig få, det här har vi gjort flera gånger förut, men jag skulle bara vilja kort ge dig en rad påståenden om andens gåvor. Nu blir det lite klassrumsfeeling här några minuter. Är ni med på det? Ja, vad har ni att välja på? Så. 1. Nådegåvorna är givna av nåd. Det är ju ganska självklart, va? Men tål att påminnas om. Det är inte för att vi har spelat korten väl eller för att vi har skött oss som vi kan tjäna en gåva, utan Gud ger av sin generositet. Varje troende har minst en nådegåva. Som pastor möter jag ju människor i samtal och det är inte så sällan man kan höra någon säga: jag har inget som Gud har lagt i mitt liv som jag kan bidra med. Och det kan ju vara så att man inte har upptäckt det, men jag tror inte att det är sant. Utan Gud utrustar alla kristna på ett eller annat sätt för att ära Gud och för att bygga upp andra. Och då klippte vi tredje punkten också. Nådegåvor ära Gud och bygger upp andra. De handlar alltså inte om hur jag, vad ska vi kalla det för, bygger någon egen plattform eller mitt eget varumärke, utan det handlar hela tiden om hur kan detta hjälpa andra människor. Ingen kristen har alla nådegåvorna. Det är nästa påstående. Alla de här kommer vi att lägga i vår sammanfattning på hemsidan sen med bibelreferenser, så kan du läsa mer där om du skulle vilja. Det finns ingen nådegåva som alla kristna har. Det är Paulus väldigt tydlig med. Att ha fått en gåva är ju fantastiskt och glädjande att få fungera i, men det innebär också ett förvaltaransvar. Det säger Bibeln ganska mycket om hur man kan få något lagt i sitt knä, och det finns en slags ansvar att göra någonting med det. Det är också så att gåvor kan övas upp. Ibland kan vi ha en lite och så här, nästan lite mystisk idé om hur det här med gåvorna funkar. Det bara rasar in genom taket och så funkar det. Nästan vilken gåva som helst kan man också växa i och öva på. Man kan be Gud om en gåva man ännu inte har. Bibeln inbjuder till det. Ja, men sök gåvor som du vill ha. Och våga tro där att den längtan som finns i ditt liv också berättar något för dig. Om du bär på en längtan att be för dem som är sjuka till exempel. Ja, men kanske det finns en inbjudan i det. Att faktiskt uttryckligen be om en gåva som man vill ha. För många år sedan hörde jag något som har hjälpt mig jättemycket i min egen sortering i det här. Nämligen nådegåvan ger mer energi än den tar. När jag liksom funderar över hur en arbetsmånad ser ut så blir det väldigt tydligt vad jag har gåvor för och vad jag inte har gåvor för. Och det kan jag mäta på energin. Alltså, då menar inte jag att man vissa månader inte känner för något. Men ni vet det där som i det långa loppet äter på mig. Eller det där som inte gör det. Det har hjälpt mig ganska mycket att sortera i det här. Sista påståendet om gåvorna. Andens gåvor gör dig inte konstig. Utan andens gåvor gör dig mer dig själv. Anden kommer inte att göra våld på min personlighet utan använder den. Och liksom landar i den. Jag tror att vår längtan som sagt berättar saker för oss som vi behöver lyssna till. Och om du bär på en dröm att få betyda något på ett visst område, tala med Jesus om det. Kanske tala med en vägledare eller förebedjare eller en pastor om det. Ofta tror jag att det tar sig uttryck i att man ser ett behov och så kan man inte riktigt låta bli att fylla det. Där någonstans får man syn på vad Gud har lagt i ens liv. Kanske du ibland drabbas av något slags hjärtklappning och en inre dragning åt ett särskilt håll. Och det finns en Guds viskning i det. Låt mig avslutningsvis innan jag säger amen få återvända till den här bilden då. Tänk om det är så här då. Att vi lever här i mitten mellan tiderna och så har Gud lagt ner saker i våra liv som han vill att vi ska använda. Och så handlar inte det enbart om att bygga upp de här som råkar finnas där inne i den här lilla triangeln där, va? Utan det handlar naturligtvis om att smitta nuvarande tidsålder med den kommande tidsåldern. Är ni med på det? Varje gång vi ber för någon. Vi ber för världen som vi gjorde för en stund sedan. Eller du frimodigt berättar i skolan att igår var jag i kyrkan. Bara få se vad som händer. Så är du med och smittar den nuvarande tidsåldern med den kommande tidsåldern. Det är det vi ber om när vi ber låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. Så vi lever här med andens kraft och andens härlighet liksom i våra händer. Gud ger oss av sig själv och sin kraft. Och så får vi smitta den här världen med det. Så vi ärar Gud, vi bygger upp varandra, men vi verkar också i den här nuvarande tidsåldern bland kompisar, bland grannar, i evangelisation, i mission och i vittnande. Och vi gör det för att travestera Apostlagärningarna 1. Här, i Östergötland, i Sverige och till jordens yttersta gräns. Det finns ingen djupare tillfredsställelse än att med andens hjälp finna sin plats i världen. Amen. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus, vi tackar dig för den här inbjudan som vi hör i de här texterna. Nämligen att du bjuder oss att verka tillsammans med dig. I bredd med dig. I en galen värld. Jag ber för mina älskade bröder och systrar i det här rummet, vid skärmen, i radion, i podcast, hur man än lyssnar till detta. Herre Jesus, befria oss från våra rädslor, från våra vrångbilder och fyll oss på nytt med din heliga ande. Låt din vilja ske med våra liv, med vår gemenskap. Kom med din kraft och låt ditt rike komma. Amen.